Välkommen Kai Török från Max Hamburgare. När vi funderar på vilken sorts hållbarhetschef vi skulle bjuda hit för att prata om de här globala målen och så här, så snackar Anna och jag att liksom, alltså vi vill ha någon som är bra. Vi vill inte ha någon som är halvbra, någon som är trekvarts. Vi vill ha någon som är bäst, inte mindre än den bästa hållbarhetschefen. Och det är ju du. Du blev ju 2020 blev du årets bästa hållbarhetschef. Så om vi börjar, varför är du så bra tror du?
Ja, om jag är ett frö så är ju frågan varför myllan kring mig är bra på ett vis. Jag har ju ägarna på Max med mig, eller rättare sagt, de vill driva hållbarhetsarbetet, så jag är ett verktyg för dem. Sen har jag förstås mina egna personliga egenheter och jag är nyfiken. Jag försöker skapa konkreta resultat. Hållbarhet är så himla stort och luddigt, men när blir det konkret då? När blir det effekt av det? Både i förhållande till de globala målen och hållbarhet, men också i förhållande till affären. Och just att få ihop de där två perspektiven, det är någonting som jag tycker är jättespännande. Det är inte alltid så lätt, men det är väldigt spännande.
Vilken funktion skulle du säga att de globala målen har för dig? Hur bidrar de till er affär?
De är en sorts reality check, en sorts kompassriktning hjälper de oss med. Så vi tittar på dem och ser, vad är det egentligen som världen behöver? För att det jag vill skapa med, eller det vi vill skapa, det är ju goda affärer. Så det ska vara gott för oss, det ska vara gott för våra kunder, men det ska också vara gott för världen. Och då hjälper de just till att informera om det. Så att just utifrån alla de här 169 delmålen eller vad det nu är, så får jag en översikt och sen kan jag plocka ut vad är viktigast för Max att bidra med, och så kan jag hitta det och då kan jag känna att jag är på väg i en hygglig kompassriktning.
Så du säger alltså att de planetära gränserna är en slags budget för er, en kompass helt enkelt, så ni följer?
Ja, precis. Så är det.
Hur kom det sig att ni började jobba med dem på det sättet?
Nej, men det finns så otroligt många olika delar i hållbarhet som man behöver ha koll på. De globala målen, de planetära gränserna, hälsa, rättvisa. Så att det är bara en av de sakerna vi behöver ha för att ha riktigt bra omvärldskoll.
Vad hade ni innan de globala målen?
Då hade vi en uppfattning om vad som var viktigast i relation till hållbarhet. Så det var mycket utgå från det naturliga stegets ramvillkor. Och de är också bra att titta på, principer för hållbarhet. Men det finns en vansinnig mängd med verktyg där ute. Och jag tycker ändå det som är skönt med de globala målen och planetära gränserna, att de fångar in mycket. Så jag behöver inte springa runt och titta på 1000 andra ramverk i varje fall.
Ni har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet globalt också.
Ja.
Och då tänker jag, hur känns det att ligga i framkant som ni gör? Är det en stolthet eller kan det nästan vara lite deppigt för att det är så många andra företag som inte har kommit lika långt som ni?
Om jag skulle säga att det var deppigt, för det är det på ett vis. Det är deppigt att vi har så långt kvar till hållbarhet och vi ligger långt fram. Det är det deppigaste, ska jag säga. Att det är så otroligt lång resa kvar. Annars så känns det väldigt bra. Det känns bra att vi har den här ingången, att vi säger det största vi kan göra är inspirera fler att göra mer. Så tänk om det vi gör är så pass intressant, så pass starkt och så pass bra så att det förändrar andra. Och det har vi gjort också. Så vi 2016 så femdubblade vi antalet gröna burgare på menyn. Man låg klimatpåverkan. 2016 så drog försäljningen iväg. Idag har vi ökat försäljningen av dem från 2% av volymen till 20%. Alltså en 1000-procentig ökning av det här produktsortimentet med hjälp av hållbarhet. Men 2017 så berättar vi för resten av branschen att vi säljer jättemycket gröna burgare. Här är våra recept. Ni kan ta dem, sälj dem i er eget namn. Och 2018 så var vår största huvudkonkurrent McDonald's skapade sin första McVegan globalt överhuvudtaget ifrån Sverige. Och de har 37 000 restauranger. Det är mer än 200 gånger större än oss. Så att på det viset så är det ju spännande att se vad man kan göra.
Coolt.
Då gick till och med du på McDonald's för första gången.
Ja, vi behöver gå överallt och titta lite. Det är spännande och det är ju inte så att att våra konkurrenter sitter still heller. Nej. Utan de rör sig också inom hållbarhet. Och det är bra.
Men ni har ju de bästa burgarna, i alla fall enligt svenska folket. Och det är ju... Men de är också ganska feta. Och jag tänker man kan göra så här trippel, extra allt, pommes, man kan få plant beef. Man kan göra liksom vad man vill göra hållbart. Eller om så vill ni tillåta mig att äta... Så att jag kan välja så att jag kan äta fruktansvärt liksom ohälsosamt inom planetära gränser. Och jag tycker det är någonting befriande när vi kan börja prata om det här. För det är liksom, för många kanske tänker att det här är konstigt att det ska vara så att en hållbar burgare ska smaka samma som kartongen den kommer i. Ja. Vi förknippar hållbarhet med minimalism, naturmaterial, hälsa liksom där. Hur balanserar man de här bitarna? Ja. Alltså ni skulle kunna, en gång i tiden hade Max jobbat med så här fettbokslut.
Ja.
Men man kan inte göra saker med för lite fett, för det är en smakbär och smakar just kartong. Alltså de där olika spakarna, hur tänker ni där?
Ja, men det är ett jätteintressant område. Om jag börjar lite helikopterperspektiv, så för oss är hållbarhet det hälsa, rättvisa, miljö.
Mm.
Så hälsa är en del av oss. Det är någonting vi behöver tänka på. Hur hälsosamma är produkterna? Och vi har jobbat mycket med klimatfrågan. Där kan vi liksom, där finns det internationella standarder för vad som är hälsosamt. Mm. Eller vad som är klimatvettigt. Men hur är det inom hälsa? Vem bedömer vad som är rätt inom hälsa? Och då har svenska Livsmedelsverket en attityd och alla svenskar har ofta sina egna unika attityder. Mm. Alla har varsin diet. Men det vi behöver göra det är ju hela tiden på att bli bättre på att erbjuda hälsosamma alternativ. Mm. Så till exempel fettbokslutet som vi drev i många år när världen var fettskrämd, det har vi slutat med. Idag är världen snarare sockerskrämd och kanske fettneutrala men proteinälskande. Så att vi hittar nya ingångar och det vi har som roll här det är att erbjuda alternativen och pusha för dem.
Mm.
Men det är fortfarande väldigt svårt för oss att säga vad som är hälsosamt. Och när man, jag försöker läsa in mig på det här så är det ju ofta att man säger att det beror på individ till individ.
Mm. Och då blir att det är svårt att vara hälsosamt, menar du att liksom det är svårt att gå igenom all forskning och säga att det här är mest hälsosamt? Eller handlar det mer om att liksom, om du säger till mig så här, det här är hälsosamt Per, så blir jag bara irriterad?
Det är både och faktiskt. Men jag menar, vi skickade ju folk till månen för 50 år sedan, men vi är mer förvirrade än någonsin kring vad vi ska äta. Mm. Så att vi har ju en sorts hälsoförvirring här. Men det finns mycket att tillgå och men det kan säga att det som är skillnaden nu från då med fettbokslutet är att idag säger man att det är mättat fett som är ohälsosamt, inte det omättade, det är ju jättenyttigt.
Mm.
Och sen säger vissa att det kanske ändå är ganska nyttigt med mättat fett, det är kanske någonting annat som är det. Så att det är svårt att guida sig i vägen här, men för oss gäller det att försöka hitta vägen mot ändå lite mer hälsosamma alternativ så att våra gäster får chans att rösta med sin plånbok både på en bättre värld men också på vad de vill plocka i sig. Och det är just det här, att göra det lätt för kunderna att göra rätt. Det är liksom det viktigaste nästan.
Så då har ni haft någon workshop någonstans längs vägen med alla de här liksom 17 stora målen och de 179 eller 62 eller vad nu. Det är en jävla massa mål i alla fall. Och sagt att okej, globalt är fetma ett stort problem. I vårt fall gäller det att erbjuda flera val. Precis som att Coke säger vi ska erbjuda zero och vanlig. Liksom.
Ja.
Och så att det får någonstans sker en prioritering där helt enkelt.
Det gör det. Ja. Och den prioriteringen är absolut inte klar än. Nej. Utan det är ett arbete som pågår. Så det mesta är ogjort.
Du menar att man kan nästan prioritera så här. Nu gör vi det, kommer 2 år när det här är viktigt. Och nästa gång kommer det här målet att vara viktigare. Liksom.
Ja, och just nu så är min högsta prioritering om vi går in på just hälsa. Ja. Det är att försöka få någon sorts basanalys. Så vem kan avgöra vad som är hälsosamt? Hur kan jag då hjälpa min organisation och få en så här, ja, men den här typen av produkter, de är ohälsosamma på det viset och de är hälsosamma på det viset. Så att jag har någon stabil bas att stå på.
Men det har ju nästan ingen lyckats med. Hur ska du lyckas med det?
För att jag har hybris. Nej, men också för att jag ser att det finns möjligheter här. Det kommer Livsmedelsverket i Sverige har ju nyckelhålsmärkning som är uppdaterad. Den pekar på ungefär samma saker som det internationella Nutri-score pekar på. Nutri-score är från Frankrike men har antagits i Tyskland och Spanien också. Mm. Så då är det nästan som den här kylskåpsmärkningen i olika färger, A, B, C, D, E, F, som man i Frankrike sätter direkt på färdig mat. Så att där har ändå man försökt komma överens om vad som är hälsosamt. Så det finns ändå lite guide.
Just lite att gaffla in, okej, vi fattar att det inte är perfekt, men det är hyggligt och så kör vi på det. Och liksom så.
Precis, och då kanske, men vad kan vi göra för att minska saltet kanske är viktigare än fettet. Eller om vi har omättat fett någonstans så är det viktigare. Så att det är hela tiden att leta sig framåt det där så att det blir konkret. Så vi har ju idag helt växtbaserade burgare med en hög proteinhalt och ganska låg fetthalt. Mm. Så för den som gillar det så finns det där. Jag tänker på hållbarhet på två olika sätt. Det ena är ansvarstagande, att inte göra fel. Så vi vet om några grejer vi gör fel. Låt oss städa undan dem. Mm. Men den andra är ju, kan vi liksom ändra vår affär så att det på ett betydande sätt blir mycket mer rätt? Alltså innovation snarare. Och innovationsområdet, där behövs ju alla kluriga företag runt om som kan bidra på något sätt och förändra sin lilla bransch. Ingen kan göra allt, alla kan göra något. Mm. Och frågan är då, ditt lilla företag eller stora företag, om ni bara gör en sak och bidrar till någonting som skapar en skillnad, vad är det? För jag tror på att det är konkreta saker som skapar skillnaden.
Men verkligen, det är intressant din uppdelning där, för man kan ju säga som okej, då har vi riskminimering.
Ja.
Och då kan vi ta de här många målen och checka så vi inte gör dumt.
Ja.
Och sen har vi nästa färdigt med det, då har vi en möjlighetsmaximering.
Yes.
Och då kan vi gå igenom hela listan igen.
Ja,
så att vi måste tillåta så att det finns, man kan få med rätt födoämnen, näringsämnen på vettigt på rätt sätt och så här, liksom.
Ja.
Så det blir så här ett radband, man går igenom de här hela tiden. Liksom.
Ja, men det är jättebra ingång tycker jag. Så, och det behöver inte vara så att de utmaningar man har och de möjligheter man har är likadana. Utan man kan ju, de kan vara lite olika, så det är jättebra att ha just de där dubbla ingångarna.
Mm.
Men att jag kanske använder dem för att scanna av vad som är relevant och viktigt och intressant för mig. Snarare än att använda det som ett facit och ett rättesnöre. Och sen vara duktig på att plocka ut så att det blir konkreta resultat. I något. I ett område åtminstone.
Du, om jag skulle tvinga dig att säga tre saker som man ska göra och tre saker man absolut inte ska göra om man vill börja använda de här hållbarhetsmålen i sin affärsplan eller strategi.
Ja. Ja, men ett, scanna för att bara kolla att jag har koll på ungefär vad världen behöver. Vad FN och andra tänker är viktigt. Två, titta igenom de här utmaningarna och möjligheterna som du var inne på. Vad får jag för inspiration där? Och gör lite anteckningar. Försök att inte ha det för många utmaningar och möjligheter, utan plocka några. Och sen tre, omsätt någonting i handling så att det inte hamnar i ambitioner bara. Och så våga prioritera, gör något konkret, och kan du hitta någonting konkret som inte bara bidrar till att förbättra världen utan stärker din affär samtidigt, jag menar, då kan det ju vara så också att om du slutar på det här företaget så lever det kvar efter dig. Det var inte du som drev igenom det för att du var extra engagerad, utan du har hittat ett nytt sätt och ett bättre sätt att tjäna pengar på. Så våga prioritera.
Då blir det alltså, om vi ska tänka vad man absolut inte ska göra, så är det att liksom attackera alla de här målen samtidigt.
Yes, så det är nummer ett. Sprid ut dig, försök göra allt.
Ja.
Nummer två.
Väldigt kul, men så riktigt dåliga råd. Liksom. Sprid ut dig, gör allt samtidigt. Allt är fokus.
Allt är viktigt.
Allt är viktigt.
Ja. Två, gör det svåraste först. Alltså strunta i de där lågt hängande frukterna. Det är väl andra som håller på med dem. Utan försök göra någonting som ingen någonsin har gjort. Det är ingen bra råd. Men det skulle man kunna göra. Och det tredje är väl kanske sluta följa upp hur det går. Utvärdera inte om ni rör er mot de här eller inte. Utan Utan ha kvar ambitionerna bara, att det här är viktigt.
Och det här är alltså det man inte ska göra.
Det här är det man inte ska göra.
För att förtydliga.
Ja, så att det där var inte listan.
Bra. Mm. Tack.
Tack så mycket.
Och med detta avslutar vi det här samtalet. Stort tack till alla som har gjort det här möjligt och tack till våra gäster som har delat med sig av sina erfarenheter och hjälpt oss att gå från ord till handling.
Tack för idag. Tack. På återseende och återhörande.